fortsätter, för det är så jag tror att det är. Men det här är den rubriken som jag tror faktiskt att Annette satte den här, den våren där, för bra många år sedan nu då. Och den håller den. Jag gillar de här gubbarna med eldstungor över huvudet. Jag vet inte vad heter det, brandkåren säger om det, men jag bara fascineras. Ni kan få se några roliga bilder. Om vi kan bläddra, om apostlärningarna hade skett, om Gud hade sänt sin ande med tungor som av eld, betyder det då att jag inte kan ha hatt, frågar någon. Då måste vi ha en brandövning. Det här är en hälso- och säkerhetsmardröm. Men tänk om brandlarmet går igång igen. Och den sista tyckte jag nästan var roligast. Men min församling är ett rökfritt område. Tyckte jag var bäst. Och ni kan få se en till. Den här tyckte jag var bra. Don't even think about it. Jag vill bara testa. Går det att grilla marshmallows på de här huvudena? Bibeln är full av avskedstal. Jakob håller ett helt briljant. Moses gör det. Josua gör det. David gör det. Jesus gör det. Matteus 28. Och vad är det mer? Det är Johannes 13-17. Den kunde man tagit. 4 kapitel. Paulus gör det i Apostlagärningarna 20. Men jag tycker inte att det är ett avskedstal egentligen. För äventyret fortsätter. Där är poängen. Så därför vill jag ta ett starttal där den första församlingen föds. För det frågar oss, eller det svarar oss på frågan, var kommer vi ifrån? Så vi läser från apostlärningarna när Petrus skriver fram. Han predikar helt utan anteckningar, han har ingen PowerPoint, han är inte ens förberedd. Och de som hör honom och ser honom uppfattar honom nästan vara, eller det står faktiskt, de uppfattar honom vara på fyllan. För bara några veckor sedan så svek han sin bästis och nu står han och predikar om sin bästis inför en publik på kanske uppåt 5-10 000 åhörare. Och rubriken, eller texten, är Apostlagärningarna 2 och vi läser bara hans predikan nu då, från vers 14-24. Då steg Petrus fram tillsammans med de 11. Han höjde sin röst och talade till dem, judiska män och Jerusalems alla invånare. Detta ska ni veta, lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de är berusade. Det är ju bara tredje timman på morgonen. Det betyder att klockan är bara 9. Det skulle kunna vara en judisk morgonbön vid den här tiden. Så därför gör han det väldigt tydligt att det är helt otänkbart inom rimliga ramar att de skulle ha druckit alkohol så här tidigt. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Att det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min ande, alltså min ande med stort A, överallt, också ett viktigt ord, överallt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande och de ska profetera. Och jag ska göra under uppe på himlen och tecken nere på jorden. Blod och eld och moln av rök och solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Israeliter, hör dessa ord. Jesus från Nazaret var en man som blev erkänd av Gud inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland er, som ni själva vet. Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad. Och med hjälp av de laglösa så spikade ni upp honom och dödade honom. Men Gud har uppväckt honom, löst honom ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. I himlen är Jesus upphöjd av Fadern för vad han har gjort. På jorden är Jesus förhärligad av anden för vad han har gjort. En oerhört central text och viktig predikan, tycker jag. Och utan att fördjupa mig i det så vill jag bara säga att det finns många punkter i den här texten. Vi kan bläddra, får ni se några av dem. Predikans tema var Jesus Kristus, Guds son. Och den första punkten är helt briljant. Jesus var en riktig människa. Inte en lite förmer människa eller lite överjordisk, utan han var en vanlig kille. Från en riktig fysisk vanlig plats som hette Nasaret. Och man kunde gå och besöka hans föräldrar i hans hemby och veta att han är inget hokus pokus, utan han är vanlig. Jesus är en riktig människa. Jesus var en perfekt människa, och det ifrånsäger ju den första poängen där. Men det är det här som är så viktigt. Han är Gud också. Så han är helt och hållet människa, han är helt och hållet Gud. Och det här är vackert, för han var perfekt. Vilket gör att då kan han hjälpa oss. Jesus demonstrerade Guds kraft genom under och tecken. Jesu död var enligt Guds vilja och Guds plan. Jesus uppstod från de döda. Nu känner vi, det här är inte vanligt. Uppstår från de döda. Det här är liksom bortanför de rent fysiska möjligheternas ramar. Jesus steg upp i höjden och upphöjdes till Guds högra hand. Nu då, Jesus fick den heliga ande. Och Jesus hällde ut den heliga ande över alla oss. Här börjar vi närma oss textens kärna och stjärna, och kanske också textens crescendo. Där det på något sätt leder fram till ett utgjutande av hans egen närvaro. Så om vi bläddrar igen så kan ni få se det här. Jesu uppdrag är inte att ta oss ut ur världen, utan nu kommer Jesus till vår värld genom den heliga andes kraft och närvaro i oss. Jesus säger, det är bra att jag lämnar er. För om inte jag gör det kan inte hjälparen komma till er. Så han har tydliga teologiska poänger, men sen också geografiska poänger. Om jag, Jesus, ska vara fysiskt närvarande hos alla, så kan jag inte vara hos alla samtidigt. Men om jag istället vill vara i alla, då måste anden komma. Och där har vi på något sätt den inledande väckelsen som möjliggör så att alla kan få del av det här. Och märk väl att han säger era söner, era döttrar. Så det är killar, det är tjejer, det är gubbar, det är gummor, det är rik och fattig, det är hög och låg, gammal och ung. Spelplanen är från och med den där dagen då det där hände öppen för alla. Everyone gets to play. Inte bara någon som har en trådlös mick och står på en scen. Utan alla får vara med och spela. Och alla ska vara med och leka. Det är en av huvudpoängerna i Apostlagärningarna 2. Men om vi bläddrar igen då. Jesu uppdrag tvingar oss inte till en helig plats. Ett tempel eller till Mekka, utan istället skickar Jesus oss sin heliga ande för att göra oss till templet och en helig plats. Individuellt och gemensamt som Guds folk, och den sista är viktig, alla generationer. Och det är den spiken jag snart kommer slå rätt så länge på. Därför att det här är inte för dem av oss som har lärt oss de här grejerna och kan det här. Utan det här är för de olärda, för de unga, för de som inte är klara med skolan. En författare som heter Annie Dillard, hon skrev så här. På det stora hela så upplever jag att kristna utanför katakomberna inte är tillräckligt medvetna om förhållandena. Är det någon som har den blekaste aning om vilken sorts makt det är som vi så glatt åkallar? Eller som jag misstänker, ingen som riktigt tror på det. Kyrkorna beter sig som barn som leker med sina kemiexperimentlådor, blandar ihop en sats sprängmedel för att fördriva tiden en söndag förmiddag. Det är galet att bära de fina damhattarna i kyrkorna när alla egentligen borde ta på sig skyddshjälmar. Kyrkvärdarna borde dela ut flytväst och nödraketer. De borde binda oss till våra bänkar, för den sovande guden kanske vaknar och tar illa upp. Eller den gud som är vaken kanske drar oss till en punkt bortom vilket det inte finns någon återvändo. Jag tror att det är där apostlärningarna föddes. Jag tror att den första församlingen själv var riktigt överraskad. Vad hände nu? Vilken smäll! Vi bläddrar igen. Jesu uppdrag gör att den helige ande agerar högt och tydligt och offentligt. Men vid andra tillfällen tyst och stilla och privat. Här ser vi den helige ande agera högljutt och offentligt. Men han jobbar lika bra undercover och med samma oerhörda kraft. Men vi behöver likväl be honom om det. Så textens fråga till oss är: får han göra vad han vill när han vill? Nu äntligen så ser Jesus till att den helige ande kommer över alla generationer. Och det är ett stort och viktigt och gammalt löfte ifrån Joels bok. Alltså på Jesu tid var den 400, 500, kanske 600 år gammal. Den var rätt utdaterad. Och det var rätt länge sedan och helt plötsligt. Det står faktiskt plötsligt. De har suttit där och väntat i veckor. Och så kommer anden plötsligt. Det är vackert tycker jag och viktigt. Så det som i gamla testamentet var molnet, elden, vattnet, vinden, oljan. Det är nu alltihopa och på en gång i den första församlingen då. Om vi bläddrar igen då. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga ska se syner. Era gamla ska ha drömmar. Jag minns inte vad jag sa sist jag predikade den här texten. Jag minns inte om jag poängterade den här grejen. Men de sista minuterna kommer jag ta till att slå på den här spiken. För det här gäller alla. Alla. Ingen är uträknad. Ingen är borträknad. Ingen är ännu inte räknad, utan alla räknas. Jag tror att Jesus pratar om en generationskyrka där alla gör det här tillsammans. Så om vi bläddrar igen kan ni få se, jag har skrivit så här. Jag tror att Jesus beskriver en generationskyrka som en andens plats där Abraham resurserar Isak. Isak släpper Jakob lös och Jakob vördar Abraham. Era söner och döttrar, alltså det pratar om två generationer, för han säger ju era och sen söner och döttrar och era gamla män. Så det är åtminstone tre, möjligtvis kanske fyra generationer upptäckte jag i veckan. Och det här är ju gamla grejer, det här har vi kört med Abraham och Isak och Jakobs Gud på något sätt. Där Abraham, och jag vet att ordet resurserar, det finns inte. Men jag hittar på det i veckan här. Men att någon på något sätt investerar i nästa och den i sin tur investerar i nästa. Och att det finns en vördnad hela vägen tillbaka så att cirkeln sluts. Så att alla är med på tåget, alla är med i funktionen. Titta på ännu en sån här text i Nya Testamentet. Vi bläddrar första Johannesbrevet, kapitel 2, vers 12 och 13. Jag skriver till er barn, era synder är förlåtna för hans namn, det är de yngsta. Jag skriver till er fäder, det är de äldsta. Ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er unga, ni har besegrat den onde. De unga verkar i det här läget vara de i mitten faktiskt. Så grattis till er som är i mitten. Ta den här versen till er. Den kan du claima idag. Men det här säger någonting om att ingen på något sätt är för ung för den här grejen. Och ingen är heller pensionerad från det här. Utan alla är med på tåget hela vägen, ända i mål. Jag kan bläddra igen. De speciella gåvorna och kallelserna som den helige ande har lagt ner i varje generation måste omfamnas och utnyttjas. Om du tar bort någon av generationerna så förlorar vi alla vår gemensamma skärpa, vår gemensamma edge, och vi förlorar vår effektivitet när det gäller att nå en förlorad och döende värld med Jesu kärlek. Jag har ju börjat jobba lite på räddningsmissionen och i fredagskväll så satt jag med en av gästerna. Han har florerat i top-notch-gänget inom restaurangbranschen i Göteborg. Inte i toppen i 27 år, men toppen i 17 år. 2015 så rasar allt. Han blir dödssjuk, hamnar i koma, inlagd och lämnad av sin fru och barn. Blir av med hus och boende och arbete. Och sitter nu på 35an med mig och berättar sin life story. Längs vägen så berättar jag lite om min story och då fattar han till slut att jag är kristen. Och då har vi liksom öppet mål där helt plötsligt. Han säger, jag är inte vidare religiös. Men i tisdags var jag på soppmässan i Matteus. Och han, den där Daniel, pastorn med skägget, predikade om förlåtelse. Och sen predikar han för mig. Och jag skulle nog säga, i den meningen så är han ganska religiös utan att veta om det. Undercover. Anden har jobbat i hans liv. Och det är det här som är vackert och viktigt, att alla generationerna förstår att det finns några som jag når bäst. Som predikant når jag bäst de som är min egen ålder, plus minus 10 år. Av någon anledning så når jag ungdomar, och det säger någonting om min inre ålder. Men sen är det också så här att vi behöver fråga oss själva, vilka är det som, nu menar jag inte bara jag kan nå, för det finns flera som kan nå dina vänner. Men jag tror att du är en av dem som kan nå. Men känslan är att vi tycker att det där är ju för dem som är lite elit, eller de som jobbar med det här, eller de som är utbildade. Och så ser vi att det här gäller alla och alla generationer. Ni kan få se en riktigt risig bild från 1990. Det här är en missionsresa som jag gjorde, min pappa gjorde och jag fick hänga på. Min pappa är han som försvinner ur bild längst till vänster. Jag är den hippeliknande hockeyfrillskillen näst längst till höger med glasögon, som är väldigt orolig för att han inte riktigt syns i bild. Så jag sträcker mig lite extra. Syns jag? Syns jag? Syns jag? Vi hade en vecka i Rumänien på en missionsbas. Vi fick inte tag på någon kyrka att vara i. Vi fick inte tag på någon hotellvestibul, utan stället vi fick tag på var ett diskotek. Vi hyrde det hela dagarna och på nätterna var det disco. En av kvällarna säger pappa att jag får predika och jag tar apostlärningen att få. Två av nattklubbsdansöserna kommer för tidigt till jobbet, hör predikan, undrar, vad gör vi nu? De var sminkade, kan jag säga, och de såg ut som zebror när kvällen var över, därför tårarna hade runnit så. Och de gick till min pappa och sa, Ingmar, vad ska vi göra? Och så bad han frälsningsbön med dem. 2 veckor senare, eller så frågade de, vad ska vi göra nu? Och då säger pappa, ni kanske ska byta jobb, sa han. Och det gjorde de 2 veckor senare. Diskjocken däremot, han var motsträvigt med hela konferensen. Därför att vi behövde ju ha en ljudtekniker. Så det var hans jobb. Och han var så arg och bitter och hatisk mot det vi predikade. Nästa år ville vi komma tillbaka och då sa nattklubbsägaren, nej, ni får inte komma. Jag blev av med mina dansare och jag blev av med min diskjockey. Vart tog diskjockeyn vägen, säger pappa. Han försvann upp i bergen och började söka Gud. Jag däremot var ju bara 18 när det här hände. Jag visste knappt vad det var jag predikade. Men jag delade rum med den där lilla farbrorn bredvid min pappa längst till vänster. Han hette då Kjell-Axel Johansson och jag tyckte han var lastgammal. Varför skulle jag behöva dela rum med en sån gammal farbror, tyckte jag, när det fanns jättekola ungdomar som jag kunde bott med. Men pappa var så smart. Därför att han visste att om jag tåtar ihop Kjell-Axel och Mattias, de kommer att hitta varandra. 29 år senare är han fortfarande en av de viktigaste influenserna i mitt liv. Därför att det händer någonting över de där generationsgränserna. När vi fattar att det inte bara dem och vi, och det är inte bara vi mot dem eller vi mot dem, utan det är allihopa ska med på det här tåget. Jag kan bläddra igen. Psalm 78 och vers 3-7. Jag ska snart gå ner för landning. Vad vi har hört och vad vi har lärt känna, vad våra fäder berättade för oss, vill vi inte dölja för deras barn. För det kommande släktet förkunnar vi Herrens lov, hans makt och de under han gjort. Han upprättade ett vittnesbörd i Jakob. Han gav sin undervisning i Israel, befallde våra fäder att lära ut det till sina barn, så att det blev känt för det kommande släktet, det barn som skulle födas. De i sin tur skulle berätta för sina barn så att de sätter sitt hopp till Gud och inte glömmer Guds gärningar utan följer hans bud. Det är alltså en biblisk förmån och en biblisk skyldighet att varje generation ger till nästa generation vad Gud har gett in i våra liv. Så allt jag vill säga är, kasta inte in handduken, ge inte upp ditt uppdrag, lägg inte ner din kallelse, tänk inte nu får nästa gäng ta över, utan tänk, jag står kvar här, gör det här, inte allt det där, men jag lägger händerna på nästa gäng, som lägger händerna på nästa gäng, som lägger händerna på nästa gäng. Och så återkopplar vi allt det här som har med Abraham kan vi kalla honom. Abraham, Isak och Jakobs Gud. Så att cirkeln ständigt sluts då. Om vi bläddrar igen så har jag försökt att sammanfatta det. Det handlar om att hedra dem som har gått före oss. Vinna dem som är omkring oss. Och bygga för dem som kommer efter oss. Den är bra, den har jag snott. Det handlar om att hedra dem som har gått före oss, vinna dem som är omkring oss och bygga för dem som kommer efter oss. Nu då, Efesierbrevet 2:19. Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan lyssna nu, vilket språk väljer han? Medborgare med de heliga. Medlemmar i Guds familj. Det här är språket Gud väljer när han pratar om kyrkan. Alla generationer, hela tiden och i alla lägen. Holly Allen och Christine Ross heter två teologer som har skrivit ungefär så här, jag har översatt fritt. I Israels tillbedjan inkluderades inte bara alla åldrar, utan alla åldrar drogs in, upptogs i, ingick i gemenskapen med en djup känsla av tillhörighet. Första århundradets kyrkor var multigenerationalistiska enheter. Säg det snabbt. Med barn närvarande i tillbedjan, i bönemötet, vid ett helande och kanske till och med när förföljelsen pågick. Hela församlingen, alla åldrar och genom alla tider. Kan vi bläddra ner till David Thurfeldt-boken? Jag tror den kommer snart här. Vi bläddrar igen. Där har vi den. Tillbaka till boken där. David Thurfeldt är en religionspsykolog och min fråga är nu helt enkelt ganska retorisk. Hur ska det här göras då? David Thurfeldt är inte kristen. Han har gjort en religionshistorisk analys bara och ställt massor av frågor till svensken. På frågan finns Gud svarar 20 ja, 80% nej. På frågan tror du på Gud, och det här är intressant, så svarar 40 ja och 60% nej. Det är samma folk som svarar på första och andra frågan. Är ni med på det? Det här är jätteintressant. Och oerhört viktigt, för nu kommer vi till tredje frågan. Tror du på en högre makt? 56% av svensken säger jajamän. Och det här svarar ju egentligen på frågan i apostlagärningarna. Bröder, hur ska vi göra nu? Det du berättar, Paulus, det du predikar här, vad ska vi göra åt det? Och Paulus säger, omvänd er och låt det döpas. Helt plötsligt så är det inte så att det du har, det du kan ge, är så utopiskt eller omöjligt eller så samhällsfrånvänt så att det är ingen idé vi försöker nå människor längre. Den här statistiken är från 2015. Det innebär att den är väldigt ny. Och den säger att alfakursens tid är inte ute. Och den säger att de människor som finns runt omkring oss letar efter en högre makt. Det betyder inte att vi ska eller bör eller borde svara på alla deras frågor med allt vi kan, utan med de frågor vi har säga att här har vi funnit några svar. Vad tycker du om det? Jag måste gå ner för landning. Mitt mål med det här var egentligen bara att säga att det du har, den tro du har just nu, det senapskornet kan förvandla allt. I Jesu namn. Amen.